Nåd vare med er och frid från Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Jesus, hjälp oss att fästa blicken på dig och inte fastna i jagandet efter denna världens goda. Ge oss tålamod när vi väntar på din ankomst. Låt mig få säga det som du vill ha sagt just nu. Öppna så ditt ord för våra hjärtan. Och våra hjärtan för ditt ord. Amen. Predikotexten hörde vi redan från Lukas evangeliets 21 kapitel. Det är ett avsnitt av Jesu eskatologiska tal. När han blickar ut över Jerusalem och när hans lärjungar har frågat vad som blir tecknen på hans tillkommelse. Den här söndagen påminner till sitt tema om den 24 söndagen efter trefaldighet som vi firade i november, då vi hade temat de yttersta tingen. Och den påminner oss också om de sista söndagarna kyrkoåret som talar om förväntan på domen och den yttersta domen. Idag är huvudtemat ha tålamod medan ni väntar. Vi ska behandla tre ämnen utifrån den här texten. Vi ska tala om advent som betyder ankomst. Vi ska tala om tecknen på Jesu återkomst. Och vi ska tala om att Herrens ord håller. Det har blivit allt vanligare att man firar jul redan i advent. Redan i november öppnar man julgator och julutställningar, julfirningen börjar. Och sen undan för undan i advent så blir det bara ett ökande antal tingeltangel och julvisor som spelas överallt. Och också gamla, goda, andliga julsånger. Det är bara det att de kommer för tidigt. Det är inte tid att sjunga O helga natt, O helga stund för världen eller Stilla natt. Långt inne, bara inne i advent. För det hör julnatten till. Men det här har blivit den egentliga julfirningen för de flesta människor. Väntan på julen och sen när julen kommer då är det över. Tyvärr. Advent betyder ankomst. Det är Herren Jesus som kommer. Och vi kan tänka på tre slag av ankomst. För det första, när han kom till jorden som ett litet barn. Det firar vi på jul. För det andra, när han kommer till oss i sitt ord och i sina sakrament. Då kommer han nu. Och det är också den aspekten som behöver vara med i advent. Att vi bereder oss att han kommer till oss idag. Och så har vi den tredje aspekten. Då han kommer på den yttersta dagen för att döma alla människor. Söndagarna under advent vill bereda oss i alla de här avseendena. Första söndagen var en jublande hyllning till kungen som kommer, även om han kommer saktmodig, ridande på en åsna. Han kommer till sin kyrka. Han inleder det nya kyrkoåret då vi trappar upp förväntningarna inför julen. Och sen är adventstiden en andlig fastetid. En botgöringstid egentligen i väntan på Jesu ankomst till jorden. Det är Johannes döparen som är särskilt framträdande som gestalt under adventstiden. Han predikade bättring, men han visade också på Jesus. Se Guds lam. Hans budskap är mycket väsentligt just under advent och i synnerhet nästa söndag, den tredje söndagen i advent. Sen har vi också den fjärde söndagen i advent, då vi tänker på profeternas budskap, Herren är nära, han kommer snart. Han kallar oss att tro på Jesus. Och så har vi då idag den tanken på den yttersta dagen och tecknen för det. Det här är att advent är en bot och fastetid. Det rimmar illa med den yrande julhandeln med allt tingeltangen. Därför ber vi i salmen. Nu må vi oss bereda att möta med stor fröjd den hjälte som vill träda till oss från himlens höjd. Vi må bereda oss. Vi har kallelse att vittna om honom och förverkliga det som Paulus förmanar oss till i Romarbrevet 12. Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelse av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det här är ett allvarligt ord, så här är advent. Anpassa er inte efter den här världen. Syns det på något sätt att vi kristna har en annan förväntan? Det är ju en stor frestelse också för oss att falla in i tidens sedvänjor och glömma vad adventstiden egentligen är. Ser våra grannar och vänner att vi har ett hopp om frälsaren, att vi väntar på Jesus, och det är det som vår adventstid utgör. Vår tids julfirande har blivit mycket väsen kring oss själva och våra familjer. Det handlar om vad vi ska få och vad vi ska ge åt varandra. Men advent vill påminna oss om att rikta blicken mot Jesus, vår kung och frälsare. Det är han som ska vara huvudsaken. När vi om ett par veckor firar jul är det barnet i krubban som är det väsentliga, som är centrum. Inte julmaten och inte julklapparna. Det behöver vi öva oss att tänka på, för i den här världen lär vi oss mest att tänka på oss själva. Den andra frågan, tecknen på Jesu ankomst. Vi ska repetera lite från vår text. Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dåd. Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen, för himlens makter ska bäva. Jesus talar om tecken i solen. Då kanske någon tänker på solförmörkelser. Ja, det är en mäktig händelse som knappast någon av oss har sett helt total. Ett par tre år innan jag föddes så var det en total solförmörkelse som man talade mycket om när jag var barn. Och det finns ju möjlighet att åka till andra ställen i världen för att följa med en total solförmörkelse. Då tystnar naturen, då tystnar fåglarna, då blir det mörkt och stilla. Det är onaturligt. Men tänk på att det var en gång också som det blev mörkt mitt på dagen. När Jesus dog på korset, eller just innan han dog, par timmar före. Då blev det mörkt. Det blev mörkt i Jerusalem, mörkt på Golgata. Det var ett tecken på att djävulen ansatte hårt. Han ansatte Gud själv. Och denna anfäktelse, detta angrepp, så det innebar bland annat att mörkret övertäckte honom på korset. Men Jesus segrade. Det var inte han som förlorade i den här striden. Djävulen förlorade. Vi får en tankeställare av solförmörkelsen. Det ger oss en påminnelse om att den allra värsta förmörkelsen, det är när solens ljus i andlig mening förmörkas. När villfarelsen griper tag i kyrkan. När vi ser Jesus hänga på korset så är det också en påminnelse om att djävulen är en farlig fiende här. Idag. Sker det här när solen förmörkas, som det står i Uppenbarelsebokens 6:e kapitel. Det kommer rök från avgrunden som förmörkar solen så att den inte längre lyser klar. Och det här är en bild av hur det går när villfarelserna griper kommer och förmörkar Guds ords ljus. Guds ord är det klara ljuset. Det är ett ljus på min stig, säger psalmisten. Och är utan det ljuset så faller vi i mörker. Jesus varnar därför. Se till att ni inte blir vilseledda. Det hör till tecknena på den yttersta tiden att det kommer sådana som vill leda oss vilse. Sen säger Jesus också att folken ska gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas då. För ett par veckor sedan samlades många ledare från världen i Baku för att försöka göra ett avtal om begränsning av klimat, av utsläpp så att klimatet inte ska förstöras. Vårt klimat håller på att förändras, vilket vi ser av stormar, översvämningar, väldiga skyfall som det nu var här för några veckor sedan i södra Spanien. Som man aldrig har sett förr, det åtminstone säger man så, det enastående. Folken står rådlösa. Hur ska vi göra? Men Jesus säger, ni behöver inte gripas av klimatångest eller någon annan ångest. För när det här börjar hända så reta på er och lyfter av huvuden för er befrielse närmar sig. Vi kan också se det i mindre detaljer. När vi själva grips av stora plågor eller ansätts av sjukdomar eller andra hemska angrepp av djävulen, så vet vi att det här också är ett tecken på att Jesus snart kommer och han ska segra. Han säger att vi ska räta på ryggen och frimodigt se uppåt, för människosonen ska komma i ett moln med stor makt och härlighet. Det här visar att vår befrielse närmar sig. Vilken glädje det är och vilken kontrast mot allt det som människor håller på med runt omkring oss, som är fåfängligt. Hur kan det här verka glädje? Jo, för Jesus kom till den här fallna världen, där det redan fanns så mycket ont. Och där världen mötte honom med fiendskap, fast han inte hade gjort något. Jesus kom för att frälsa världen. Han kom för att betala för världens alla synder. Han kom för att ställa till rätta det som har gått fel. Därför får också du vara trygg och lita på att han har betalat också för dina hemliga synder, din avund, dina klimatskulder, lika mycket som han har betalat för din oförmåga att vara en kärleksfull medmänniska. Eller din oförmåga att vara en älskande far eller mor. Han har kommit för att betala för den skuld som du har dragit på dig genom oduktiga begär. Annat som du känner som hot mot att få tillhöra Jesus. Han har öppnat vägen till himlen genom sitt rena och heliga liv. Därför får du vara hans. Han levde rent och heligt och han dog oskyldig på korset för att du skulle slippa helvetet. Det här bevisade Gud då han uppstod ur graven på påskmorgonen. Och han har kallat dig personligen till att vara hans, då han har döpt dig och klätt dig i hans rättfärdighet. Kläder som duger inför Gud, det är det enda som duger inför Gud, som håller måttet på domens dag. Det har han gett gratis. Det är inte din förtjänst. Därför kan du jubla och vara glad när du ser hans tecken, också fastän du själv är mitt i prövningen. Jesus nämner också ett annorlunda tecken. Se på fikonträdet och alla andra träd. När ni ser att de knoppas förstår ni att av er själva att sommaren redan är nära. På samma sätt vet ni när ni ser detta hända att Guds rike är nära. Jesus nämner fikonträdets knoppning på våren. Men fastän vi inte har fikonträd så vet vi vad det här betyder. När träden knoppas på våren vet vi att sommaren är nära. Det finns många slags träd som knoppas på våren. Det är en bild och en årlig påminnelse om hur vi ska tyda tecknen. När vi ser det här hända så vet vi att sommaren är nära. Och när vi ser det här tecknen hända som Jesus förutsäger, då vet vi att han kommer snart. Många ger en annorlunda tolkning av det här ordet. De säger att fikonträdet är en symbol för Israel. Då står det ju ingenting om Israel i den här texten. Så att tolka det på det sättet är att gå utanför texten. Det enda som Jesus säger är att vi har det här tecknet som visar att han snart ska komma. Meningen är att vi av de tecken som sker runt om oss ska förstå att Jesus kommer snart. På samma sätt som när vi ser på trädens knoppning och förstår att sommaren är nära. Därför får vi reta på oss och frimodigt lyfta vår blick mot himlen, därifrån Jesus ska komma. Sen det tredje, Herrens ord håller. Han säger själv, jag säger er sanningen, det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig förgå. Först ska vi fråga, vad menar Jesus med det här släktet? Misstod han sig månne när han inte kom tillbaka medan de här människorna levde? Det här släktet, den här generationen. De trodde så. Paulus själv skriver att vi som lever kvar när han kommer, vi ska möta honom, ryckas upp till himlen för att möta honom där. Paulus hade inte fått närmare besked än att Jesus kommer snart. Jesus uttalar sig faktiskt lite tvetydigt här, och det var kanske inte heller hans mening att vi skulle förstå exakt vad han avsåg för tid. Och vad han menar med det här släktet. Han sa så mycket vi behöver veta för att vi alltid ska vara beredda. Så har den kristna kyrkan alltid läst de här orden. Vi ska alltid vara beredda på att han kommer. Ordet som folkbibeln översätter och som jag läste, som översätts med släkte, det är på grekiska genea. Vi har det i svenskan i ordet genealogi, också generation. Genealogi betyder härkomst, släkt. Ordet kan betyda både ett släktled, en generation, och en stam, ett släkte, en folkstam. Och det kan också betyda efterkommande. Jesus kan alltså ha avsett de levande då. Han kan ha avsett judarna, det folket. Och det vet vi ju, att Gud har hållit en speciell hand över det judiska folket, så att de fortfarande finns som släkte idag. Därför är också den tolkningen helt möjlig, att Jesus tänkte på det judiska folket. Men han tänker också på mänskligheten. Detta släkte, dessa människor på jorden, ska inte förgå förrän allt det här sker. Han kommer medan det finns människor kvar. Och det ska också finnas kristna kvar när han kommer. Det säger han också. Det som är verkligt stort här är att det finns en och endast en sak som ska förbli när allt annat går under. Vi sjunger i nyårssalmen, ett finns som fast förbliver i himmel och på jord och evig trygghet giver, det är Guds eget ord. Hela Guds skapelse ska en gång gå under. Himmel och jord och hela universum. Petrus skriver, Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån, och himlakropparna upplösas av hetta, och jorden och dess verk inte mer finns till. Men efter det skriver han: men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord, där rättfärdighet bor. Visst är det något att se fram emot. Då finns inte mer någon ondska. Då ska allt som är orättfärdigt ha fått sitt slut. Då ska vi inte plågas av djävulens olika nycker längre, och frestelser och förförelser. Då ska vi för alltid vara hos Herren. För Jesus har öppnat vägen till den härliga platsen där det bor bara rättfärdighet. Garantin för att det ska vara så, det har vi i att Guds ord aldrig någonsin ska gå under. Jesu ord håller, och därför kan vi lita på hans löften. Vi kan lita på dem i alla stycken, också i små stycken, i det som vi ber om dagligen, som vi suckar till Herren om: hjälp, förbarma dig. Han håller. Han håller sitt löfte när han vill göra det. Vi kan svara på sångarens fråga hur vi har kunnat komma in genom portarna dit ingen syndare får komma på den yttersta dagen, när Jesus säger: kom till mig ni alla välsignade. På nåden jag levde, på nåden jag dog, av nåd kom jag in i den staden. Se därför att Jesus min synd på sig tog, jag nu får stå med i den raden som sjunger halleluja evigt. Amen. Lovad vare Gud och välsignad evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Må hans heliga ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.